Glimtar ur sjukdomarnas och läkekonstens historia, sidan 184. I alla tider har man försökt hitta förklaringar till varför människor blir sjuka och hur sjukdomar kan botas. Läkekonsten har gjort stora framsteg, men det yttersta målet är egentligen en omöjlighet, en utopi, att göra människan odödlig. Det här avsnittet beskriver några smittsamma sjukdomar i mänsklighetens historia och hur man har försökt bota dem. Smittsamma sjukdomar är uländernas främsta dödsorsak idag, och så var det också i Sverige och andra rika länder förr i tiden. Cancer och hjärt- och kärlsjukdomar skördar idag flest dödsoffer i den rika världen. Pesten, mänsklighetens värsta gissel. Pesten är den epidemi som har dödat flest människor någonsin. Den första stora pestepidemin startade i Romarriket på 500-talet efter Kristus. Epidemi, egentligen på folket, en sjukdom som kommer och går. På svenska har vi ordet farsot, farande sjukdom. Den mest kända av epidemivågorna kom vid mitten av 1300-talet, digerdöden. I andra länder kallades digerdöden för den svarta döden, till exempel The Black Death, efter de mörka hudförändringar som uppstod hos de sjuka. Under de närmaste århundradena kom pestepidemier tillbaka i vågor, mest känd är epidemin som drabbade London 1965. I Europa härjade pesten för sista gången på 1700-talet, i Sverige krigsåren 1710-1711. Den sista stora pestepidemin som utvecklades till en pandemi, världsomspännande epidemi, började i Kina vid slutet av 1800-talet och spreds med tåg och ångbåtar över hela världen. En fransk epidemiolog upptäckte hur pesten sprids. Infekterade loppor i råttornas päls hoppade över till en människa när råttvärden dog och när det inte fanns en annan råtta i närheten. Sidan 185. Idag är pest sällsynt i världen. Men pest förekommer i krigsdrabbade länder. Men om den pestsmittade snabbt får läkarbehandling är sjukdomen behandlingsbar och patienten har stora chanser att överleva. Smittkopporna. 1700-talets mordängel. Av 1700-talets smittsamma sjukdomar var smittkoppor den värsta farsoten. De som överlevde kunde räkna med bestående skada som blindhet och dövhet, förutom koppar över hela kroppen. På porträtten av sköna damer och rika herrar från 1700-talet ser man emellertid knappast några koppar. Konstnärerna blev experter på att retuschera bort ärren. Men hjälpen var nära. En engelsk landsortsläkare, Edward Jenner, upptäckte på 1790-talet att mjölkpigor inte insjuknade i smittkoppor som så många andra bybor. Istället smittades mjölkpigorna av kokoppor när de mjölkade korna. Han förstod att kokopporna, som inte var så allvarliga, gjorde att kroppen byggde upp ett immunförsvar som skyddade de pigor som sen blev smittade med smittkoppor. Men Jenner måste bevisa att han hade rätt. En dag knackade det på dörren till hans mottagning. Det var mjölkpigan, Sarah Nelms, som hade fått kokoppor. Jenner vågade då göra ett test. Han överförde koppor från hennes hand och placerade det i hudväck på en frisk 8-årig barnhuspojke, James Phipps. Pojken insjuknade, men tillfrisknade. Men det avgörande testet med smittkoppor återstod. Jenner smittade medvetet ned pojken med smittkoppor, men James blev inte sjuk. Han hade blivit immun mot smittkoppor. Året därpå genomförde Jenner samma försök på sina egna barn. År 1798 presenterade det ärevördiga vetenskapssällskapet i London, Royal Society, resultatet av Jenners forskning. Den första reaktionen bland kollegorna blev ironi och åtlöje, men Jenners idéer spreds och började tillämpas. Successivt försvann därigenom praktiskt taget smittkopporna. I I Sverige blev smittkoppsvaccinering för alla barn obligatorisk 1816. Sidan 186. Jenners metod kom senare att kallas vaccinering, av latinets ord för ko, vacka. Vaccinering är det enda sättet att skydda sig mot sjukdomar som sprids av virus. År 1979 förklarade Världshälsoorganisationen, WHO, att smittkoppen hade utrotats, men fortfarande finns virus i några laboratorier i världen. Kring sekelskiftet 1900 upptäckte forskarna åtskilliga andra virussjukdomar och lyckades också ta fram vaccin mot dem. En av de mest kända forskarna var fransmannen Louis Pasteur, som upptäckte vaccin mot en fruktad och obotliga rabies som sprids av sjuka hundar och rävar. Idag vaccineras nyfödda barn i Sverige mot difteri, stelkramp, polio, hjärnhinneinflammation och kikhosta. På föregående sida en bildtext till höger. Så här såg Sarah Nelms hand ut enligt illustration i Edward Jenners bok 1798. I maj 1796 överförde Edward Jenner kokoppor från Sarah till en helt frisk 8-årig pojke, James Phipps. Pojken insjuknade men återhämtade sig. Den 1 juli 1796 utförde Jenner sitt mest vågade försök när han injicerade smittkoppor på James. Men pojken blev inte sjuk, kokopporna hade satt igång immunförsvaret så han blev immun mot smittkoppor. Åter till sidan 186 och bildtexten. Louis Pasteur, till vänster på bilden, ser på när hans assistent år 1885 vaccinerar den rabissmittade pojken Joseph Meister mot rabies. Utan behandling hade Joseph avlidit, men Pasteurs behandling lyckades. Sidan 187. Koleran, 1800-talets värsta farsot. Koleran kom från Asien och från början av 1800-talet och fram till 1900-talet spreds den i flera epidemier över hela världen. Till Sverige kom koleran för första gången 1834. Många städer drabbades. Bara i Stockholm avled 20 000 personer, en tredjedel av befolkningen. Även Göteborg och Jönköping hörde till de mest drabbade städerna. En koleresjuk kan förlora upp till 20-30 liter vätska under ett dygn i de mest fruktansvärda diarréer och kräkningar. Läkarvetenskapen stod först rådlös när det gällde bekämpningen av koleran och man visste inte ens hur den spreds. En stad som inte drabbades 1834 var kopparstaden Falun och många trodde därför att metallen koppar skyddade mot sjukdomen. Kopparsmederna runt om i landet fick många beställningar på kopparsmycken och kopparringar. Ett annat sätt var att röka kläder och husgeråd med svavelrök. En allmän uppfattning var att koleran spreds med luften. Andra menade däremot att koleran var Guds straff för att människan hade syndat. Det stora genombrottet i kolerabekämpningen skedde 1854 när en Londonläkare, John Snow, påvisade att koleran spreds med vatten. Han upptäckte att alla koleradöda i London hade hämtat vatten från samma brunn. År 1883 lyckades Berlinläkaren Robert Koch upptäcka kolerabakterien. Nu visste man hur koleran spreds och därigenom kunde ytterligare epidemier begränsas och förhindras. I industrialiserade länder försvann koleran i takt med att städerna fick vatten och avlopp och folkhygienen blev bättre och sjukvården byggdes ut. I likhet med pesten drabbar koleran ännu världens fattiga länder, särskilt krigförande länder. Sommaren 2006 drabbades till exempel Sudan av en koleraepidemi. Bildtexten till höger. En satirisk teckning från 1866 som visar att förorenat vatten spred kolera. Koleran var en av 1800-talets mest fruktade epidemiska sjukdomar. År 1884 kunde den tyske bakteriologen Robert Koch påvisa att en bakterie, Vibrio cholerae, sprider kolera till människor. Två år tidigare hade Koch kunnat visa att det är tuberkelbakterien som sprider tuberkulos. Koch erhöll 1905 Nobelpriset i medicin. Tuberkulosen, fortfarande ett gissel i världen. Tuberkulos, TBC eller lungsot som den också kallades, är en av mänsklighetens äldsta sjukdomar och finns omtalad i faraonernas Egypten. Sidan 188. Under 1700-talet blev tuberkulosen uppmärksammad av bland andra Carl von Linné, som var professor i medicin i Uppsala, fast han är mest berömd som botaniker. Linné varnade för att använda begagnade kläder som hade tillhört en tuberkulossjuk person. Under sin resa i Dalarna la Linné märke till att särskilt stenhuggarna drabbades av tuberkulos och dog i unga år. Varför dör nästan alla män i Orsa före sitt 30:e år i phtisis? Frågade han. Phtisis, uttunning, heter sjukdomen på grekiska. Men han hade inget svar. När städerna växte vid slutet av 1800-talet blev problemen med tuberkulos allt större. Städernas gränder var illaluktande pissoarer och på gårdarna stod stinkande latrintunnor bredvid hushållssoporna som drog till sig råttor. Luften förorenades av alla utsläpp från fabriken och röken från skorstenarna. Trångboddheten, smutsen och bristen på rent vatten och möjligheter att tvätta sig gjorde att tuberkulos spreds. De drabbade hostade blod och hade svårt att andas. Men det var inte bara städernas befolkning som drabbades. Samerna och skogsbönderna i Norrbotten saknade immunförsvar och insjuknade när allt fler sydlänningar flyttade upp. Så här berättar Stina Aronsson, född 1892, vars man var läkare vid Sandträsk sanatorium i Norrbotten. Ty det var vid denna helg som John Niskanpäs sjukdom bröt ut. Om natten vaknade han av att en blodflod vällde fram ur munnen. Han förmådde knappt ropa. Sidan 189. Han var vit som snö i ansiktet när modern lyste på honom och läpparna var stela och mörkblå med en skorpa av blod och fradga. Han såg nästan oigenkännlig ut för hennes små skärpta ögon. En av de första höstsommardagarna anträdde han resan till sanatoriet. Högberg, Svagårdens barn, sidan 91. När städerna fick vatten och avlopp kring sekelskiftet 1900 blev det lättare att hålla rent och därigenom gick tuberkulosen tillbaka. En annan viktig förutsättning var att bakteriespridaren kunde påvisas. År 1882 upptäckte den tyske läkaren Robert Koch tuberkulosbakterien. Småningom kunde forskarna ta fram allt effektivare läkemedel mot tuberkulosen och den försvann praktiskt taget från Sverige under många år. Tuberkulosen är fortfarande en sjukdom som skördar ett par miljoner dödsoffer varje år. I våra grannländer, Estland, Lettland och Ryssland, är sjukdomen utbredd. Men allra värst drabbade är Sydostasien och Afrika. Det stora genombrottet vid behandlingen av bakteriespridda sjukdomar som pest, kolera och tuberkulos kom under 1900-talets första hälft när den skotske läkaren Alexander Fleming uppfann penicillinet. Under andra världskriget räddade penicillin livet på tusentals västallierade soldater som annars skulle ha dött av olika slags sårbakterier. Öroninflammation och streptokocker i halsen, halsfluss, är vanliga bakteriesjukdomar som läkaren ofta ordinerar penicillin eller annan antibiotika emot. På föregående sida en bildtext nere till vänster. Fredrik Skulle var ett sanatorium vid Storsjön utanför Sandviken på 1920-talet. Tuberkulos eller lungsot var en fruktad sjukdom på 1800-talet. Därför anlades sanatorier utanför många städer där patienterna skulle få frisk luft. I brukssamhället Sandviken var det inte kommunen utan företaget som byggde sanatoriet, liksom badhus och tvättstugor. Än idag är tuberkulosen vanlig i Ryssland och Baltikum. Spanska sjukan och HIV. 1900-talets värsta pandemi utbröt vid första världskrigets slut 1918. Eftersom det var i Spanien den först upptäcktes kom den att kallas spanska sjukan. Den drabbade stora delar av världen och skördade 50-100 miljoner dödsoffer, långt fler än vad världskriget hade gjort. Sverige kom inte undan och närmare 40 000 människor avled. I likhet med tuberkulosen gick spanskan särskilt hårt åt Norrland. Vid regementet i Östersund till exempel dog var tionde värnpliktig. Från slutet av 1900-talet utbröt en ny pandemi, HIV, som är en virussjukdom som orsakar AIDS. Enligt WHO smittas dagligen 13 000 människor av HIV, oftast genom oskyddat sex, och 8 000 dör i AIDS varje dag. HIV-AIDS påminner oss att vi fortfarande inte har kontroll över alla bakterier och virus. Tusentals forskare i hela världen arbetar med att få fram ett effektivt vaccin mot HIV. Sidan 190.